نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. بفوتشترة تقوينهم حديثا إلى حديثنا فرون الصحيح ترغيب وترهيب أب إمام المنذري وكشيخ الألباني رحمهم الله. كابيتل سمحان لهم ذكر وكدقدنا واتمنس الله. وكفي أقوم فرام تل كابيتل الترغيب في قول لا إله إلا الله وما جاء في فضلها. Dygden av att säga la ilaha illallah och belöningen som finns i detta. Och innan vi börjar så tänkte vi tala lite grann om det här ordet la ilaha illallah. La ilaha illallah är det bästa ordet som finns på jorden. Det bästa ordet som någon människa någonsin har uttalat. Som vi kommer att höra idag så är det ett ord som väger tyngre än himlarna och jordarna på domedagens våg. Det här ordet är grunden till islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Profeten sallallahu alaihi wasallam han sa Buniyal islamu ala khams. Islam är byggt på fem. Den första är shahadat wa an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Och sen bönen, zakat, fastan och hajj. Så la ilaha illallah är grunden till islam. Och resten av gärningar är som förgreningar för att fullborda la ilaha illallah. La ilaha illallah är också den högsta formen av iman. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa, som det har berättats i hadith Abi Huraira i Sahih Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'ba. Iman är ungefär 60 eller 70 grenar. A'laha la ilaha illallah. Den högsta delen av iman är att säga la ilaha illallah. Och i en annan riwaya, afdaluha, den bästa delen av iman är att säga la ilaha illallah. Och adnaha, och den minsta formen av tro, är att avlägsna någonting skadligt från vägen. Wal haya'u min al iman, och blyghet är en del av iman. Så här berättar vår profet alaihi afdalus salatu wassalam att iman består av flera saker. Goda gärningar. Och den bästa av dessa goda gärningar är att säga la ilaha illallah. Den högsta grenen av iman. Allahu Akbar. Så den kommer först och i grunden till våran tro. Vad som också bevisar hur viktigt det är med detta ord, la ilaha illallah, är att det är det första man kallar en människa till. Det är ordet som får en människa att gå in i islam. Utan detta ord är man inte muslim. Så det första man ska kalla en människa till är la ilaha illallah. Och vad är beviset på det? Jo, om ni läser i Koranen så finner ni att alla profeter kallade sitt folk till la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ عَبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Att vi har sänd debut till alla samfund med beordringen att endast dyrka Allah och att hålla sig borta från tagut. Och det är samma sak som la ilaha illallah. Och Allah ta'ala säger också وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Vi har inte skickat något sänd debut före dig, alltså Muhammed sallallahu alaihi wasallam, förutom att de beordrades med att säga detta till sitt folk: la ilaha illa ana. Ingen har rätt att dyrkas förutom jag. Så dyrka därför mig, säger Allah subhanahu wa ta'ala. Så alla profeter kom med detta ord. La ilaha illallah. Det enar alla profeter. Deras sharia kan vara olika. Men i grunden så kallar alla profeter till tawhid. Till att särskilja Allah i dyrkan. Att endast Allah azza wa jal ska dyrkas. Och när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam skickade folk för att kalla andra till islam, som då han skickade Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu till Yemen. Så sa han till Mu'ad: du kommer att komma till ett folk som är Ahlul Kitab, judar och kristna. فَلْيَكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Det första som du ska kalla dem till är att vittna att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah och att Muhammed är hans sändebud. Om de accepterar detta, berätta då för dem att Allah har förpliktigat 5 böner som ska bes varje dygn. Om de accepterar detta, så berätta då för dem att Allah har förpliktigat sadaqa, det vill säga zakat, som tas från de rika och ges till de fattiga. Så här nämner profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam att när man ska kalla folk till islam, så är det första man ska börja med att kalla dem till la ilaha illallah. Och det här är även logiskt. Vad hjälper det en människa om han inte är muslim att han till exempel inte äter gris, eller han inte har flickvän, eller vissa saker? Det hjälper inte honom om han inte har sagt trosbekännelsen la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sen gör han goda gärningar. Så när man kallar en människa till islam, så ska man börja med tawhid. Att de tror på att Allah subhanahu wa ta'ala existerar, att Allah subhanahu wa ta'ala är den enda som skapar och försörjer och upprätthåller allting, och Allah subhanahu wa ta'ala är den enda som förtjänar att dyrkas. Det här är islams grundbudskap och alla profeternas grundbudskap. Att särskilja Allah i dyrkan. Att inte dyrka någonting vid Allahs sida. Och därför finner vi också att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam under sina 23 år som profet, Mekka-epoken och Medina-epoken, så betonade han kallet till tawhid. Dag och natt kallade han folk till att särskilja Allah i dyrkan. Sahaba sa att vi såg profeten sallallahu alaihi wasallam i Mekka gå runt. Han gick runt i marknaden och han sa till folket: "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Mitt folk, säg la ilaha illallah så kommer ni att få framgång. Inte bara att han sa till sina närmaste, han gick på marknaden. Ja, vem av oss skulle våga gå här? I Kista gallerian och säga till folk, kalla folket till tawhid öppet på det här sättet. Det visar hur mån han var om människornas vägledning. Och att han kallar dem till la ilaha illallah. Och då Abu Sufyan radiyallahu anhu, innan han blev muslim, träffade Herakl, den kristna konungen i Sham. Och han frågade ut honom ett antal frågor. Och en av frågorna var: "Mada ya'murukum bi?" Vad är det som profeten beordrar er att göra för någonting? Eller den här mannen, för ingen av dem trodde på att han var profet. Men vad är det han säger till folket? Och vad sa Abu Sufyan? Han sa: "Ya'muruna an la na'buda illa Allah." Och "Ya'muruna an la nushrika billahi shay'an. Wa na'budu Allah wa an natruka ma kana 'alayhi aba'una." Han beordrar oss att ta avstånd från allting som dyrkas vid Allahs sida. Det här kyrk, att dyrka någonting annat än Allah, och att endast dyrka Allah, och att lämna det som våra förfäder brukade dyrka. Så, och denna hadith finns i Bukhari. Så vad är det profeten al-Islam kallar folket till? Att lämna kyrk och att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Lämna det som pappa och farfar och förfäder har gjort när de dyrkade andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Och ägna istället all dyrkan till han som skapat det. Och det här ordet, la ilaha illallah, vad betyder detta ord? Det är många som feltolkar det här ordet. Om man läser i vissa böcker, och tyvärr ibland i vissa till och med koranöversättningar, så finner man fel översättning av la ilaha illallah. I skolböckerna, fel översättning och så vidare. Många översätter la ilaha illallah till "det finns ingen gud förutom Gud", eller "det finns ingen gud förutom Allah", "det finns ingen skapare förutom Gud". Men den korrekta betydelsen är att det finns ingen sann Gud förutom Allah. Det finns ingen sann Gud förutom Allah. Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Det här är betydelsen av la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Och allting som dyrkas vid sidan av Allah är falskt. Och det här nämner Allah subhanahu wa ta'ala på flera ställen i Koranen. Till exempel i surat al-Baqara efter ayat al-Kursi. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? La ikraha fid din, qad tabayyana rushdu min al-ghay, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha. Allah ta'ala nämner i denna aya att de som förnekar at-taghut, falska gudar, och tror på Allah, det är de som håller fast vid det fastaste repet, det hårdaste repet, det vill säga la ilaha illallah. Så la ilaha illallah består av att negera och att bekräfta. Negera all dyrkan som tillgängnas någon annan än Allah och att bekräfta dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Så la ilaha, ingen ska dyrkas. Illallah förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Och ett annat bevis på det här är att folket som Muhammad alayhi salatu wa salam kom till i Mekka. Trodde de på Allah eller förnekade de Allah? Quraysh, som dyrkade statyer. Trodde de på Allah eller förnekade de Allah? De trodde på Allah. Så deras problem var inte att de förnekade Allah. وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Om ni frågar dem vem skapat jorden och himlen, då kommer de att säga Allah. Deras problem var att de satte medlare, 360 statyer runt Kaaba, som de hade som medlare mellan dem och Allah. Shufa'a, wasa'il. De dyrkade dessa statyer som de trodde skulle föra dem närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Så problemet var inte att de förnekade Allah. Problemet var att de satte andra vid Allahs sida. Och därför när man sa till dem, säg la ilaha illallah, de accepterade inte. Istakbirun, de var högmodiga. Som la ilaha illallah betyder att Allah är skaparen, då skulle de ha sagt det. Eller hur? Så la ilaha illallah betyder att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Som Allah säger att därför, det är därför dhalika bi anna Allah huwa al-haq. Därför att Allah, han är sanningen. Det som dyrkas med sanning och det som de åkallar vid sidan av honom är falskt. För folk dyrkar andra saker än Allah. De har gjort sina egna falska gudar. Allt detta är falskt. Och alla dessa falska gudar förtjänar inte dyrkan. Men Allah Azza wa Jal förtjänar att dyrkas. Han är den enda sanna guden. Så la ilaha illallah betyder att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Nej. Vi tänkte nu börja läsa några av dessa hadither som handlar om dygden av la ilaha illallah. Men som Ibn al-Qayyim säger, att det här är ett ämne som ingen penna förmår att skriva om, yani bilhaq, som yani fullt ut. Hur mycket vi än säger vad gäller dygderna av la ilaha illallah, så är det bara som en droppe i havet. Mashallah. Så i alla fall, vi kommer nämna några dygder av det här ordet. Det berättas från Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu att han frågade profeten sallallahu alaihi wasallam, och han sa, ja Rasulullah, man as'adu nasi bi shafa'atika yawm al-qiyama. Ja Rasulullah, vem är den som är mest berättigad till din medling på domedagen? Ni vet, på domedagen, när människorna samlas, domedagen är 50 000 år lång, så vänder sig folk till profeterna för att de ska medla, att de ska gå och be Allah att Allah ska underlätta domedagens svårigheter. Och det här kallas för shafa'a, att någon går och medlar. Och alla profeter kommer att ursäkta sig. De kommer säga nefsi, nefsi, mig själv, mig själv. Allah är så arg idag som han aldrig har varit, och aldrig kommer att vara efter idag. Gå till någon annan. Adam säger gå till Noah. Och Noah säger gå till Ibrahim. Och Ibrahim säger gå till Musa. Och Musa säger gå till Isa. Och Isa alayhi salam, alayhi salam jami'an, säger gå till Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och när folket kommer till Muhammad alayhi afdalu salatu wassalam, då så säger han, till skillnad från de andra, han säger ana laha, att den här medlingen är det jag som ska ta på mig. Och han går och faller inför Allah azza wa jall och gör en otroligt lång sujud. Och Allah azza wa jall kommer att inspirera honom att åkalla Allah på ett sätt han aldrig tidigare har gjort. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala, lyft ditt huvud, be, du kommer att få, medla och det kommer att accepteras. Och då så kommer Muhammad alayhi salatu wassalam att medla för människorna på domedagen. Och det är detta som kallas för shafa'atul uzma, den stora shafa'a, där han ber att Allah ska underlätta för folket den svåra situationen på domedagen. Och därför kommer han också att få alayhi salatu wassalam al-maqam al-mahmud, den platsen där alla från mänskligheten kommer att tacka honom för att han har medlat för människorna. Och så finns det också specifika medlingar. Att han medlar för människor som förtjänar att gå in i helvetet, att de inte ska gå in. Att de ska få gå till paradiset. Att de ska förlåtas. Han medlar att folk som har gått in i elden ska räddas från elden och tas in till paradiset. Han medlar för att folk lättare ska gå över bron, över helvetet. Och att de ska få gå in i paradiset. Men Abu Huraira radiallahu anhu, han ställde här en väldigt, väldigt viktig fråga. Vem, ja Rasulullah, är det som förtjänar din shafa'a? Vem förtjänar den här shafa'a mest av alla människor? Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني هذا الحديث أحد أو أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, يا أبا هريرة, jag misstänkte att ingen annan än du skulle fråga mig denna fråga. För jag vet hur mån du är om att lära dig mina hadither. Ja? Och då så sa han svarade sen. Han sa, As'adu nasi bi shafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi aw nafsi. Den som är mest berättigad till min shafa'a, min medling på domedagen, är den som uppriktigt vittnar om la ilaha illa Allah. Det är han som är mest berättigad till min shafa'a på domedagen. Så vem är det som förtjänar att profeten ska be för dem på domedagen, alayhi salatu wassalam? Jo, folket av tawhid, uppriktighet. De som uppriktigt vittnar om la ilaha illallah. Och denna hadith är viktig, för den utesluter de som inte är uppriktiga. De som sätter andra vid Allahs sida. De som tillber andra än Allah subhanahu wa ta'ala. De här förtjänar inte profeten Muhammeds shafa'a på domedagen, alayhi salatu wassalam, utan endast folket av tawhid, de som särskiljer Allah azza wa jall. Och en till fin lärdom som Imam al-Bukhari tog från denna hadith, då han säger kapitel att vara mån om att lära sig profetens hadither, alayhi salatu wassalam, el-hirs. Inte bara att lära sig motvilligt eller med tvång, utan att lära sig med kärlek till dessa hadither. Och han nämnde denna hadith. Då profeten a.s. uppskattade och prisade Abu Huraira för den här fina egenskapen. Att han var mån om att lära sig profetens hadither sallallahu alaihi wasallam. Och det är så en muslim ska vara. Att man ska vilja lära sig. Man ska älska Koranen och Sunna. Och man ska aldrig få nog. Man ska vara törstig. Och därför så sa också profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att det finns två sorters människor som aldrig blir mätta. Talib al-dunya och talib al-din och talib al-ilm. Den som strävar efter dunya och den som strävar efter kunskap. Så personen som ständigt bryr sig om dunya, pengar och rikedom, han kommer aldrig att bli mätt. Och personen som ständigt söker islamisk kunskap kommer inte heller att bli mätt. Han har ett hunger för kunskap, han får aldrig nog. Så det är så en muslim ska vara, man ska alltid sträva efter att lära sig mer. Och hadithen bevisar en annan väldigt viktig sak. Och det är att det räcker inte med att säga la ilaha illallah. Och sen tro att man, mashallah, vi ska få profeten Shafa'a alayhi salam, vi ska gå till Jannah. För profeten alayhi salam, han sa inte bara man qala la ilaha illallah. Utan han sa man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Den som säger la ilaha illallah uppriktigt från sitt hjärta. Så det finns också villkor för att säga la ilaha illallah. Man måste förstå vad detta ord betyder. Man måste säga det med uppriktighet. Man måste tro på det. Man måste acceptera vad det innebär att säga la ilaha illallah. Att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Och ta avstånd från alla falska gudar. Och de som dyrkar andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Så det här är viktigt. Inte bara att du catchar någon på gatan och säger säg la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Och så jalla, hej då, han blev muslim. Det funkar inte så. Den personen måste förstå vad han säger. Annars räknas det inte. Så det är väldigt viktigt. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Vet att det inte finns någon gud förutom Allah som har rätt att dyrkas. Ja, ni vet med kunskap vad det här innebär. Så kunskap, uppriktighet och kärlek och underkastelse till det här ordet är väldigt viktigt. Nam. Sen berättar, och denna första hadith finns i Bukhari. Sen berättar författaren en hadith från Ubada ibn Samit radiyallahu anhu. Att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatihi alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu al janna ala ma kana min al amal zada junada min abwab al janna al thamaniyata ayyuha sha'a." Rawahu al Bukhari wa Muslim. Idhana hadith sa profeten sallallahu alaihi wasallam att den som vittnar om la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, och att Isa, Jesus, är Allahs tjänare och sändebud, och ett ord som han uppenbarade till Maryam, det vill säga när Jibril a.s. kom och blåste in själen i Maryam och han sa kun fayakun, det ordet som Allah skapade Jesus med, och en själ från honom, det vill säga att Allah ta'ala skapade Isas själ, och att paradiset är sant och att elden är sann. Den personen som vittnar om detta kommer att få träda in genom vilken dörr i paradiset han vill. Vilken dörr av paradiset, 8 dörrar som han vill träda in igenom. Så här nämns också dygden för att säga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Och att vittna om Isas alayhi salams sanna position i islam. Och vittna om paradiset och helvetets existens. Gör man detta så får man träda in genom vilken dörr i Jannah som man vill. Mashallah. Och denna hadith finns också i Bukhari och i Muslim. Så här finner vi att det leder till paradiset. Att säga la ilaha illallah skyddar också från elden. Profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "Man shahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah, haram Allahu alaihi an-nar." Den som vittnar om detta, la ilaha illallah, Muhammadan rasulullah, kommer Allah att förbjuda från elden. Allah kommer göra elden haram för honom. Så här finner vi också att det här ordet räddar människan från elden. Eller hur? Vill du gå in i paradiset och räddas från elden, så säg la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Men, här kommer en fråga som är viktig. Finns det inte folk som säger la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, som är muslimer som kommer att gå till elden? Finns det inte? Jo. Så vad menas då med hadithen att de går till paradiset? Och att de räddas från elden? Ja.
Alltså förr eller senare.
Precis. Att förr eller senare så kommer de att gå till paradiset. Och att den som verkligen uppfyller la ilaha illallah, dess innebörd, och inte sätter någonting vid Allahs sida, stor kyrk, liten kyrk, och dyrkar Allah så gott han kan, den här personen kommer inte att gå in i elden. Och kommer gå in i paradiset direkt. Men personen som har brister i sin islam, den personen kanske går till elden, men kommer någon dag att få gå in i paradiset. så länge man har sagt la ilaha illallah Muhammad Rasulullah uppriktigt från hjärtat. Sen berättar också författaren den kända hadithen som berättas från Anas ibn Malik radiyallahu anhu, där profeten sallallahu alaihi wasallam satt och red på ett djur, och bakom honom satt Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu. Och profeten alaihi salatu wasallam frågade honom, han sa ja Mu'ad ibn Jabal, han kallade på honom ja Mu'ad ibn Jabal, och Mu'ad radiyallahu anhu han svarade labaik ya Rasulullah wa sa'daik thalathan. Yani ya Rasulullah, jag är här för att besvara dig. Vad vill du för någonting? Och det här repeterades 3 gånger. Att profeten alaihi salam sa ja Mu'ad ibn Jabal. Och Mu'ad han sa labaik ya Rasulullah wa sa'daik. Och han sa igen ja Mu'ad ibn Jabal. Och Mu'ad han sa labaik ya Rasulullah wa sa'daik. Och allt det här för att fånga hans uppmärksamhet. För det som sägs kommer att vara viktigt. Yani efter det här introduktionen så kommer Mu'ad inshallah inte glömma det han hör. Och då så frågade profeten honom sallallahu alaihi wasallam, eller han sa till honom: "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'ala an-nar." Det finns ingen som uppriktigt från sitt hjärta vittnar om la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah förutom att Allah kommer att förbjuda honom från elden. Och då så sa Mu'ad ibn Jabal: "Ya Rasulullah, ska jag inte berätta detta för folket? Afala ubashshiru an-nas?" Och då så sa profeten alaihi salam: "La, berätta inte för folket, för då kommer de att förlita sig på detta." Så Mu'ad radiyallahu anhu lät bli att berätta. Men när han låg på dödsbädden så berättade han den här hadithen. Varför? Jo, han var rädd att falla in under kategorin av de som döljer kunskap. I islam är det haram att dölja kunskap. Och profeten Muhammad al-Islam, han sa den som döljer kunskap kommer att få en lijam. Han kommer få en eldpinne i munnen på domedagen. Så det är tillåtet i islam att dölja kunskap. Så Mu'ad radiyallahu anhu var rädd. Här har jag en hadith som ingen annan vet. Jag måste berätta den innan jag dör. Men profeten al-Islam, varför avrådde han Mu'ad att berätta denna hadith? Jo, för när folk hör detta, att om du säger la ilaha illallah Muhammad Rasulullah uppriktigt från hjärtat, så går du till paradiset. Då kanske vissa svaga människor kommer att förlita sig på denna hadith. Och tänka, om det är lugnt, jag kan synda. Jag behöver inte be, fasta och sånt. Jag har sagt det här, jag kommer gå till Jannah. De kommer förlita sig på att de har sagt denna trosbekännelse. Vilket är någonting fel, det ska man inte göra, eller hur? Utan som muslim ska man vara rädd för straffet och kämpa för paradiset. Och det räcker inte med att säga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, utan man måste också göra mera saker, eller hur? Som vi kommer att nämna senare. Så profeten alaihissalam i alla fall nämnde här att berätta inte för folket, för då kommer de att förlita sig på detta. Men det visar dygden av detta ord. Abu Huraira radiyallahu anhu sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Den tjänare som säger la ilaha illallah med uppriktighet, för honom kommer himlens dörrar att öppnas och ordet kommer att gå upp till Allahs tron så länge man håller sig borta från stora synder." Yani det här ordet la ilaha illallah, om du säger det med uppriktighet, så går det raka vägen upp till Allahs tron. Men så länge man håller sig borta från synder. Och samma sak, du'an efter wudu, eller hur? Den som efter wudu säger ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Där så sa också profeten al-Islam att paradisets 8 dörrar kommer att öppnas för honom. Så himlens dörrar och Jannas dörrar öppnas för den som säger det här ordet med uppriktighet. Och denna hadith är också sahih. Den finns i Tirmidhi och andra. Den är hasan. Och det berättas också här från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: "Man qala la ilaha illa Allah naf'athu yawman min ad-dahr yusibhu qabla dhalika ma asabahu." Den som säger la ilaha illa Allah kommer någon dag att gynnas av detta ord, även om han drabbas av någonting dåligt innan det. Det vill säga, även om han går in i elden så kommer han inshallah någon dag att gynnas av det här ordet. Så väldigt bra att få folk att vittna om det här ordet. La ilaha illallah är också det bästa man kan säga. Det berättas från Jabir radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: "Afdalu dhikr la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah." Den bästa dhikr är la ilaha illallah. Och den bästa duan är alhamdulillah. Så om ni får den här frågan, bröder, ikhwan, om ni får den här frågan: vilken är den bästa dhikr? Vad är det bästa man kan säga? Då ska ni svara la ilaha illallah. Det finns ingenting tyngre och bättre än la ilaha illallah. Och därför när Musa alaihi salam frågade Allah, han sa: "Ja Allah, lär mig några ord som jag kan minnas dig med, som ingen annan säger." Och då så sa Allah: "Säg la ilaha illallah." Och vad sa Musa? Han sa: "Ja Rabb, min herre, alla dina tjänare säger la ilaha illallah. Jag vill ha något speciellt." Och då så sa Allah till honom: "Ja Musa, om de sju himlarna och jordarna, allt som finns i universum, i himlarna, läggs på ena sidan av vågen, ena vågskålen, och la ilaha illallah läggs på andra sidan av vågskålen, så kommer la ilaha illallah att väga tyngre." Det finns ingenting bättre än la ilaha illallah. Det tyngsta ordet som finns. Och därför en annan faida som inte nämns här, att det har nämnts i vissa hadither att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "Förnya eran iman med att säga la ilaha illallah." Ni vet, man får alla svag iman ibland. Ibland man känner sig ibland kanske långt borta, hårt hjärta. Vad ska man göra? Iman måste förnyas. Du har nämnt i en hadith att iman är som kläder. Kläder slits ut, eller hur? Och kläder måste bytas ut. Du kan inte ha samma kläder hela tiden. Eller hur? De blir till slut kanske smutsiga och går hål på och så vidare. Samma sak med iman. Din iman måste förnyas. Och hur förnyar man sin iman? Med la ilaha illallah. Att säga detta ord. Bland annat. Därför är det bra att ofta säga det här ordet. La ilaha illallah. Det nämns också här från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu i tafsir på en koranvers. Då Allah ta'ala säger: "Man ja'a bil hasana falahu khayrun minha." Att den som kommer, eller den som gör en god gärning, kommer att få någonting bättre. Abdullah ibn Mas'ud han sa: "Den som säger la ilaha illallah", det är tafsir på versen, "kommer att få någonting bättre." Ni kommer att få paradiset och förlåtelse och så vidare. Och därför när Abu Dharr radiyallahu anhu, han sa: "Ja Rasulullah, ge mig ett råd." Och profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "Om du gör en sayyi'a, en synd, så följ upp den med att göra en god gärning. För denna goda gärning kommer att sudda bort din synd." Och då så sa Abu Dharr, han sa: "Ja Rasulullah, är la ilaha illallah från dessa hasanat som suddar bort synder?" Och då så sa profeten alaihi wasallam: "Hiya afdalul hasanat." Det är den bästa av goda gärningar. Så om du har gjort en synd, vad ska du göra för någonting? Du ska försöka sudda bort denna synd först och främst med tauba och genom att göra goda gärningar. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Allah ta'ala säger att de goda gärningarna suddar bort de dåliga. Och vi har alla otroligt mycket synder, otroligt mycket brister. Så vi måste ständigt göra tauba till Allah subhanahu wa ta'ala, vilket också är en god gärning. Och vi måste följa upp våra synder genom att göra goda gärningar. inna al-hasanat yudhibna sayyiat. Och Abu Dharr, han sa, ja Rasulullah, räknas la ilaha illallah till de goda gärningarna? Han sa, det är den bästa. Inte bara god, det är den bästa gärningen. Så det här bevisar att om du har syndat, hur kan du bli förlåten? Genom att säga la ilaha illallah. Och därför så nämns det också i Bukhari att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, den som svär på Allat wal Uzza, de här falska gudarna som dyrkades i Mekka. Och det är haram i islam att svära på någonting annat än Allah. Att säga jag svär på Kaaba, jag svär på profeten, jag svär på pappa, mammas död och sånt. Allt det här är haram, det är kyrk. Men profeten Muhammad alaihi wasallam, han sa att den som svär på Allat wal Uzza ska säga la ilaha illallah. Ger ni varför? För det kommer inshallah att sudda bort den här synden han har gjort. Så la ilaha illallah sudda bort dåliga gärningar. Abu Huraira berättar också från profeten alaihissalatu wassalam att han sa: "Akthiru min shahadati la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha." Säg mycket la ilaha illallah innan det att ett hinder kommer mellan dig och detta ord. Vad är det för hinder som hindrar människan från att säga la ilaha illallah? Döden. Så säg mycket la ilaha illallah innan det att du dör. Och därför är också la ilaha illallah det bästa man ska säga på dödsbädden. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Påminn de som ligger på dödsbädden att säga la ilaha illallah. Varför? Jo, för han sa: "Man kana akhir kalamihi av qawlihi fi dunya la ilaha illallah dakhala al-janna." För den personen vars sista ord i det här livet är la ilaha illallah kommer att gå in i paradiset. Så därför är det rekommenderat att en person som ligger på dödsbädden ska påminnas om det här ordet, att han säger la ilaha illallah, så att det blir det sista han säger. Men här finns det ett fel som många människor gör, och det är att när någon ligger på dödsbädden så sitter folk runt och de säger hela tiden la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Och det här kanske stör personen. Och det är inte det som menas med hadithen. Utan hadithen menas, de lärda säger, att man säger det någon gång ibland. Om personen har sagt la ilaha illallah, du behöver inte påminna honom att säga det igen. Men om personen talar med någonting annat, det som ligger på dödsbädden, han säger la ilaha illallah och sen säger han, kan jag få lite vatten? Då ska du påminna honom igen. Säg la ilaha illallah. Så att det blir det sista han säger. Förstår ni? Så det är det sista man säger när man lämnar det här livet. Och då får man inshallah och ta'ala gå till paradiset. Vi ska avsluta med en väldigt fin hadith som många av er säkert känner till. Och det är hadithen som berättas från Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Inna Allah sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'us al-khala'iq yawm al-qiyamah." Allah subhanahu wa ta'ala kommer att ta fram en person framför folk på domedagen. Ala ru'us al-khala'iq, framför alla människor. "Fayunshar alayhi 99 sijillan." Och man kommer att sprida ut, att rulla ut 99 rullar fyllda med synder. Kullu sijillin mithlum maddal basar. Och alla dessa rullar, när man rullar ut dem, är lika långt bort som synen kan nå. Ja? När man rullar ut dem, det blir lika långt som man kan se. Och sen så frågar alla: "Atunkir min hada shay'an?" Förnekar du någonting som står här? Ja, ni förstår ni? Änglarna har skrivit ner vad den här mannen har gjort. Rullar. 99 stycken rullar. Ni vet förr i tiden man skrev rullar. Som... De här rullas ut, 99 stycken, fyllda med synder så långt ögat kan nå. Och Allah ta'ala frågar mannen, förnekar du någonting som står här i? Har mina skrivare gjort dig orätt? Och mannen han säger, la ya rabb, nej min herre. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala, afalaka udhrun, har du någon ursäkt? Har du någon god gärning? Och mannen han svarar, la ya rabb, nej min herre. Och Allah ta'ala han säger, bala innaka laka indana hasana. Jo, du har en god gärning hos oss. فَإِنَّهُ لَا ذُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ. Idag kommer du inte att förtryckas. Inget orätt kommer att göras mot dig. Och då hämtar man ett litet papper där det står أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Och då så säger mannen, eller det sägs, hämta din vikt. Yani, nu ska vi väga på domedagens våg. Vi ska väga dessa 99 rullar och vi ska väga det här pappret på andra sidan där du har sagt trosbekännelsen. Så Allah ta'ala säger, hämta din vikt. Och mannen han säger, min herre, vad ska det här lilla pappret vara jämfört med dessa 99 rullar? Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّكَ لَا تُذْلَمْ, idag kommer du inte att göras orätt. Och då lägger man de 99 rullarna på ena sidan av vågen och man lägger kortet eller pappret på andra sidan av vågen. Och det väger tyngre än de 99 rullarna. Och så sa profeten alaihissalam, fala yuthqalu ma ismi llahi shay, att ingenting väger tyngre än Allahs namn. Och denna hadith är sahih, den finns i Tirmidhi. Så här, subhanallah, kolla den här mannen. Vad är hans goda gärning? Att han sa, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Och vad är belöningen? Inshallah, att det väger tyngre än alla hans synder på domedagen. För ingenting väger tyngre än Allahs namn. Så det här visar dygden av att säga la ilaha illallah. Och här nämner Ibn Taymiyyah i förklaring på denna hadith. Han säger att det här ordet, den som säger det med uppriktighet, utan att sätta någonting vid Allahs sida, han gör inte stor eller liten kyrk. Och upphäver sen inte denna trosbekännelse, då är det här en god gärning som inte kan slås ut av någon annan synd. Och det kommer att väga tyngre på vågen än allting annat som vi finner i hadith al-Bitaqa. Så den personen som säger det här ordet uppriktigt och inte sätter någonting vid Allahs sida kommer inshallah att få den här stora belöningen. Så det är väldigt viktigt också när man hör dessa hadither att förstå att man måste förstå alla hadither i sin helhet. Den här mannen, varför har han inte gjort några andra goda gärningar? Han kanske var ursäktad, han kanske inte visste. Det står inte i hadithen vem han var, var han kom ifrån. Han kanske inte visste att man måste be och fasta och sånt. Han kanske var ny muslim och dog utan att känna till dessa saker. Han kanske sa trosbekännelsen och dog direkt utan att hinna göra goda gärningar. Och som de lärda säger, det står inte i hadithen att han inte går till elden. Utan det står att hans trosbekännelse väger tyngre än de synderna han har gjort. Förstår ni? Men inshallah, han kommer gå till paradiset. Men man ska inte bara ta för givet och säga, jag har sagt trosbekännelsen, khalas, jag är garanterad paradiset, jag kommer inte gå till elden. För här är en viktig sak som vi ska avrunda med. Och det är att när man säger la ilaha illallah, ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Är det sen logiskt att personen inte dyrkar Allah? Ja? Billahi alaikum. Ja, ikhwan, svara. Går det ihop? Att du uppriktigt säger ingen har rätt att dyrkas förutom Allah, men jag ska inte dyrka honom. Går det ihop? Det går inte ihop. Så när man säger la ilaha illallah, då kommer man inshallah dyrka honom. Förstår ni? Man förstår vad ordet betyder och man tror på ordet och man underkastar sig ordet. Och man dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Så la ilaha illallah, det finns huquq, skyldigheter. Att man sen implementerar det här ordet i sitt liv. Man ber sina böner, fasta ramadan, man betalar zakat, man är god mot föräldrarna och så vidare. Allt det här är från huquq, la ilaha illallah. De skyldigheterna man har när man har sagt det här ordet. Så kom ihåg det här. Men La ilaha illallah har en otroligt stor dygd, som vi sa. Och det är grunden till islam. Det var med detta ord som Allah subhanahu wa ta'ala skickade alla profeter. Det var med detta ord, eller på grund av detta ord, som Allah subhanahu wa ta'ala skapade det här livet. Han prövar oss med detta ord. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jag skapade endast jinner och människor för att de ska dyrka mig. Gärna att de ska vittna om la ilaha illallah och sen endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Det var därför Allah skickade profeter, för att kalla folket till la ilaha illallah. Det var därför Allah sände ner böcker, för att folk ska leva upp till la ilaha illallah. Och det är därför Allah har skapat paradiset och helvetet. Den som lever upp till la ilaha illallah kommer att få lycka i detta liv och i nästa liv. Och den som vänder sig bort från la ilaha illallah kommer att få undergång i detta liv och i nästa liv, och kommer brinna i helvetet. Så la ilaha illallah är, som Ibn Qayyim sa, det viktigaste av ord, det tyngsta av ord. Ingenting väger tyngre än detta ord. Och hur mycket vi än försöker att förstå, få folk att förstå dygden av detta ord, så är det bara en droppe i havet. Det är, subhanallah, det finns så mycket gott att säga om det här ordet. Men inshallah, budskapet har nått fram. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.